Kapitel 5. En annorlunda dans. Förlen pladdrade på medan han visade dem till rummen, men Perrin hörde egentligen inte på. Hans tankar var alltför upptagna med den svarthåriga flickan. Förstod hon innebörden av hans gula ögon? Bränne mig. Det var mig hon tittade på. Men så hörde han värdshusvärden säga: "Förkunnar drakens ankomst i gelden." Och plötsligt kändes det som om hans öron blev lika spetsiga som Loyals. Moraine stannade tvärt i dörröppningen in till sitt rum. "Har det dykt upp ännu en falsk drake, värdshusvärd, i gelden?" Kåpan dolde fortfarande hennes ansikte, men rösten lät mycket omskakad. Perrin kunde inte låta bli att stirra på Aes Sedain. En lukt som nästan liknade rädsla kom från henne. Samtidigt väntade han uppmärksamt på värdshusvärdens svar. "Ah, ni behöver inte vara rädd, er snod. Det är mer än 400 mil till gelden och här kommer ingen att besvära er. Inte när mäster Andor finns till hands och först Oban och först Gern dessutom inte behöver..." "Svara henne", sa Lan barskt. "Finns det en falsk drake i gelden?" Nej, mäster Andra, inte direkt. Jag sa att det finns en karl som förkunnar drakens ankomst i gelden. Det var vad jag fick höra för ett par dagar sedan. Predikar om draken, skulle man kunna säga. Pratar om den där karn borta i Terraburn som man hört talas om. Fast en del säger att det är Ara Doman, inte Terraburn. Långt härifrån hur som helst. En annan gång skulle det vara det största samtalsämnet här i stan. Eller så vore det kanske dessa vilda rykten om att Arthur Hökvinges härar skulle ha återvänt. Läns kalla ögon kunde ha varit knivblad, så som fölen svalde och gned sina händer. "Jag vet bara vad jag har fått höra, mäster Andra. Det sägs att den här karn kan nagla fast folk med blicken och prata all möjlig smörja om att draken kommit för att frälsa oss och att vi alla måste följa draken och att till och med djuren kommer att kämpa för draken. Jag vet inte om de har slängt honom i finkan än eller ej. Det har de antagligen. Geldenborna lär inte finnas i sånt prat."
"Massima", tänkte Perrin förundrat. "Bränne mig, det måste vara Massima."
"Ni har rätt, värdshusvärd", sa Lan. "Här lär vi knappast få något bekymmer av den där mannen. Jag kände en gång en karl som var begiven på vildsinta utläggningar. Honom minns ni väl, Isnod Eilish Massima?"
Moraine hajade till.
"Massima, ja, naturligtvis. Honom hade jag glömt." Hennes röst blev stadigare. "Nästa gång jag träffar Massima kommer han att önska att någon dragit skinnet av honom för att göra ett par stövlar." Hon slog igen dörren bakom sig med en smäll som gengöd genom korridoren. "Var tysta", hördes ett dämpat rop från bortre änden. "Mitt huvud går i bitar." "Ah", fölen gned sina händer. Vänd först åt ena hållet, sedan andra. "Ah, förlåt mig, mäster Andra. Men hennes nord Aelys har ett blodtörstigt sätt att uttrycka sig."
"Bara när det gäller sådana som misshagar henne", sa Lan milt. "Och då är hon mer blodtörstig än hon låter."
"Ah, ah, ah, era rum ligger häråt. Ah, vän Ogier, när mäster Andra sa att ni skulle komma lät jag bära ner en gammal Ogier-säng från vinden. Där har den stått och samlat damm i säkert 300 år, kanske mer. Ah, det..."
Perrin lät orden skölja över honom, men hörde dem lika lite som en flodhäll hör vattnet som brusar över den. Han var bekymrad över den svarthåriga unga kvinnan och den fängslade ejlmannen. När han väl kommit till sitt eget rum, ett litet rum mot baksidan till, Lan hade inte försökt ta ifrån värdshusvärden uppfattningen att Perrin var en tjänare, var han fortfarande uppfylld av sina tankar och rörde sig nästan som en sömngångare. Han strängade av bågen och lutade den i ett hörn. Både bågen och strängen for illa om man lät bågen vara strängad för länge. La filtarna och sadelväskorna på golvet vid kommoden och slängde manteln över dem. Kogerbältet och bältet med yxan hängde han upp och krokar på väggen. Han var nära att lägga sig på sängen, men blev av en gäspning som nästan drog käken ur led påmind om hur farligt det kunde vara. Sängen var smal och madrassen såg ut att vara idel hårda klumpar, men det hindrade den inte från att se mer inbjudande ut än någon annan säng han kunde minnas. Han satte sig istället på en trebent pall och funderade. Han ville alltid kunna tänka igenom saker ordentligt. Efter en stund knackade det på dörren och Loyal stack in huvudet. Ogiens öron darrade av upphetsning och hans stora flin var mycket nära att klyva det breda ansiktet mitt i tu. Perrin, du kommer inte att tro det. Min säng är av sjunget trä. Den måste vara mer än 1000 år gammal. Bra mycket mer. Ingen trädsjungare har sjungit någonting så stort på minst så länge. Själv skulle jag inte ens bry mig om att försöka. Och då har jag ändå fått mer av gåvan än de flesta. Sanningen att säga är det inte många alls som har gåvan längre. Men jag är bland de bästa trädsjungarna nu.
Det var väldigt intressant, sa Perrin. En ejlman i en bur.
Det var vad min sa.
Varför stirrade den där flickan på mig så där?
Jag tyckte det i alla fall.
Loyal lät lite trumpen över att Perrin inte delade hans entusiasm. Men just nu ville Perrin bara tänka.
Kvällsvarden är färdig där nere nu, Perrin. De har gjort sitt allra bästa för den händelse att hornsökarna vill ha någonting. Men vi kan också få.
Gå du, Loyal. Jag är inte hungrig.
Doften av stekt kött som letade sig upp från köket intresserade honom inte. Han märkte knappt när Loyal gick. Han satt med händerna mot knäna och försökte få någon ordning på allt sammans. Då och då gäspade han. Det var som något av Mr. Luhans metallpussel där bitarna verkade omöjliga att få isär. Men det fanns alltid något knep för att få loss järnringarna och spiralerna. Det måste det finnas här också. Flickan hade tittat på honom. Det kunde vara på grund av hans ögon, även om värdshusvärden hade ignorerat dem och ingen annan hade tagit någon notis om dem. De hade haft en ogir att titta på. Hornsökare i huset, en adelsdam på besök och en ejlman i bur på torget. En så obetydlig detalj som färgen på någons ögon räckte knappast för att fånga deras uppmärksamhet. Ingenting hos en tjänare kunde tävla med allt det andra. Så varför valde hon mig att stirra på? Och så var det ejlmannen i buren. Det som min såg var alltid viktigt. Men vad betydde det här? Vad var det meningen att han skulle göra? Jag kunde ha sett till att barnen slutade kasta sten. Det borde jag ha gjort. Visserligen skulle de vuxna säkerligen ha sagt åt honom att sköta sitt, att han var utböling i Remen och att deras ejlman inte var hans angelägenhet. Men den tanken skänkte inte Perrin någon tröst. Jag borde ha försökt. Han hittade inga svar, så han gick tillbaka till början och arbetade sig tålmodigt igenom allt sammans en gång till. Sedan en gång till och ännu en. Det enda han fann var ånger över vad han underlåtit att göra. Efter ett tag märkte han att natten hade fallit utanför. Det var mörkt i rummet, frånsett en strimma månljus som föll in genom det enda fönstret. Han kom ihåg att han hade sett en talgdank och ett elddon på hyllan över den smala eldstaden. Men det ljus som fanns räckte mer än nog för hans ögon. Någonting måste jag väl göra. Han spände på sig bältet med yxan, men stannade sedan upp. Han hade gjort det automatiskt utan att tänka. Att bära yxan hade blivit lika naturligt för honom som att andas. Han tyckte inte om det, men lät bältet sitta kvar runt midjan och gick ut. Efter dunklet inne på rummet blev han nästan bländad av ljuset från trappan. Prat och skratt letade sig upp från skänkrummet tillsammans med dofterna från köket. Han stegade iväg mot främre delen av värdshuset till Moraines dörr, knackade en gång och klev in och stannade tvärt med blossande kinder. Moraine drog åt den ljusblå morgonrocken som hängde om hennes axlar. Var det någonting du ville? Frågade hon med sval röst. I ena handen höll hon en borste med silverskaft och håret som föll i mörka vågor längs halsen glänste nyborstat. Hennes rum var finare än hans, med polerad träpanel på väggarna, lampor i ciselerat silver och en varm brasa på den breda tegelhärden. En doft av rosentvål låg i luften. Jag trodde att Län var här, lyckades han få ur sig. Ni båda är ju alltid tillsammans och jag trodde... Vad vill du, Perrin? Han tog ett djupt andetag. Är detta Rands verk? Jag vet att Län följde hans spår hit och allt sammans verkar ju mycket besynligt. Hornsökarna, alemännen. Men är det han som ligger bakom? Jag tror inte det. När Län berättar vad han får reda på i natt kommer jag att veta. Om vi har tur kan han upptäcka någonting som hjälper mig med mitt val. Ditt val? Rand kan ha korsat floden här och fortsatt till Cheer landvägen. Men han kan också ha tagit en båt ner för floden till Ilien för att fara vidare till Cheer sjövägen. Resan är många mil längre den vägen, men flera dagar kortare. Jag tror inte vi kommer ikapp honom, Moraine. Jag vet inte hur han bär sig åt, men fast han färdas till fots håller han sig hela tiden framför oss. Om det stämmer som Län säger har han fortfarande en halv dags försprång. Jag kunde nästan börja misstänka att han lärt sig att färdas, sa Moraine med en lätt rynka mellan ögonbrynen. Om det inte varit för att han i så fall skulle ha begett sig direkt till Tyr. Nej, det är blodet i hans ådror, från långvandrare och starka löpare. Men vi tar kanske flodvägen i vilket fall som helst. Om jag inte hinner ifatt honom, då är jag i varje fall i Tyr strax efter honom, eller väntar på honom där. Perrin skruvade på sig. Det fanns kalla löften i hennes röst. Du sa en gång att du kunde känna en mörkväns närvaro. Åtminstone någon som var långt gången på skuggans väg. Län också. Har du känt någonting sånt här? Hon lät höra en eftertrycklig fnysning och vände sig mot en hög golvspegel med utsökta silverinläggningar i benen. Med ena handen höll hon ihop morgonrocken medan hon drog borsten genom håret med den andra. Det är väldigt få som är så långt gångna, Perrin. Även av de allra värsta mörkvänner. Borsten stannade mitt i en svepande rörelse. Varför undrar du det? Det var en flicka nere i skänkrummet som tittade på mig. Inte på dig och Loyal som alla andra. På mig. Borsten återtog sin rörelse och Moraines läppar krusades av ett hastigt leende. Ibland glömmer du att du är en stilig ung man, Perrin. Det finns flickor som beundrar ett par breda axlar. Han grymtade till och trampade besvärat. Var det allt, Perrin? Ja. Mins syner kunde hon inte hjälpa honom med. Hon kunde bara säga vad han redan visste. Att det var viktigt. Han ville ändå inte berätta för Moraine vad Min hade sett. Eller att Min hade sett någonting alls för övrigt. När han kommit ut i korridoren och stängt dörren bakom sig lutade han sig tungt mot väggen. Ljus. Att jag bara klampade in så där. Och att hon var en vacker kvinna. Och förmodligen gammal nog att vara min mor, minst. Mert skulle förmodligen ha bett henne följa med ner till skänkrummet för en dans. Nej, det skulle han inte. Inte ens Mert är så enfaldig att han försöker kurtisera en HCD. Det hände att Moraine dansade. En gång hade han faktiskt dansat med henne själv och varit nära att snubbla över sina egna fötter för vartannat steg. Tänk inte på henne som en byflicka bara för att du såg... Hon är HCD, bränner mig. Du har din ailman att bekymra dig över. Han ruskade på sig och gick ner till undervåningen. Skänkrummet var fyllt till bristningsgränsen. Alla stolar var upptagna. Man hade burit in pallar och bänkar och längs väggarna stod folk som saknade sitt plats. Den svarthåriga flickan såg han inte till och ingen annan ägnade honom en blick när han hastigt korsade rummet. Orban hade ett eget bord. Det bandagerade benet vilade på en stol med en kudde på sitsen och på foten satt en mjuk toffel. Han höll en silverbägare i handen och skänkflickorna såg till att den hela tiden var full med vin. Ja, sa han till de församlade. Vi visste att ailmännen var vilda kämpar, Gern och jag. Men det fanns inte tid för någon tvekan. Jag drog mitt svärd och sporrade lejon. Perrin hajade till, men förstod strax att det var mannens häst som hette Lejon. Fast han skulle nog inte dra sig för att påstå att han red på ett riktigt lejon. Perrin skämdes en smula. Bara för att han inte tyckte om karn fanns det ingen anledning att tro att hornsökaren skulle gå så långt i sitt skryt. Perrin fortsatte ut ur rummet utan att se sig om. Utanför på gatan var trängseln lika stor som i skänkrummet. Folk som inte hade fått plats där inne kikade in genom fönstren och dubbelt så många tillstod sammanträngda runt dörren för att lyssna på Aubans berättelse. Ingen tog någon större notis om Perrin, utom de som muttrade ilsket när han på sin väg ut knuffade dem lite längre bort från dörren. Alla som var ute denna natt måste ha befunnit sig vid värdshuset, för han såg inte en själ på vägen till torget. Ibland syntes en siluett i ett upplyst fönster, men det var allt. Likväl hade han en känsla av att vara iakttagen och såg sig besvärat om. Det enda han såg var nattmörka gator, kantade med ljusa fönster. I husen runt torget var de flesta fönstren mörka, utom några på de övre våningarna. Galgen stod där han mindes den, och mannen, ailmannen, var kvar i buren, för högt upp för att Perrin skulle nå den. Ailmannen verkade vara vaken. Han satt i varje fall med huvudet lyftat, men han tittade inte ner mot Perrin. Stenarna som barnen hade kastat låg strödda nedanför buren. Buren hängde i ett kraftigt rep, bundet i en ring som satt på en av de övre gallerstängerna. Repet löpte genom en talja på tvärslån och vidare ner till ett par pinnar som var indrivna på vardera sidan av den upprättstående bjälken, ungefär en halv famn över marken. Vid foten av galgen låg resten av repet slarvigt slängt i en hög. Perrin såg sig om igen, sökte med blicken över det mörka torget. Känslan av att vara iakttagen ville inte försvinna. Men han såg fortfarande ingenting. Han lyssnade, hörde ingenting. Han kände lukten av skorstensrök och matlagning från husen, av människosvett och leverat blod från mannen i buren. Däremot kom det inte någon lukt av rädsla från honom. Det blir hans tyngd och så buren, tänkte han medan han gick närmare galgen. Han visste inte riktigt när han hade bestämt sig för att göra detta, eller ens om han hade bestämt det, men han visste att han skulle göra det. Han krokade fast benet runt den tjocka bjälken och hivade i repet så att buren höjdes tillräckligt mycket för att ge honom lite löst rep. Det kändes ett ryck i repet. Perrin slöt sig till att mannen i buren slutligen hade rört på sig. Men nu hade han alldeles för bråttom för att stanna upp och tala om vad det var han sysslade med. Tack vare att han fått slack på repet kunde han vira loss det från pinnarna. Med fortsatt spjärn mot stolpen sänkte han hastigt ner buren till den stenlagda marken. Ailmannen såg på honom nu, betraktade honom under tystnad. Perrin sa ingenting. Nu när han fick sig en ordentlig titt på buren kunde han inte låta bli att göra en grimas. Om man tillverkade någonting, till och med en sån här sak, skulle man göra det bra. Hela framsidan bestod av en dörr upphängd på ett par grova, hastigt hopsmidda gångjärn. Den hölls igen av ett ordentligt järnlås, men kedjan det hängde på var lika illa smidd som buren. Han drog runt kedjan tills han hittade den sämsta länken och drev sedan in den kraftiga piggen på yxan där. Han knyckte till. Länken öppnade sig. Och sen var det bara några sekunders verk att dela på kedjan, dra loss den och svänga upp burdörren. Eilmannen satt kvar med knäna under hakan och såg på honom. Nå, viskade Perrin hest. Jag har öppnat för dig, men jag tänker bränna mig inte lyfta ut dig. Han såg sig hastigt omkring på det mörka torget. Fortfarande rörde sig ingenting, och likväl kunde han inte skaka av sig känslan av att någon betraktade honom. Du är stark, våtlänning. Eilmannen hade börjat röra på axlarna, men i övrigt var han stilla. De var tre stycken om att hissa upp mig, och nu tar du ner mig igen. Varför? Jag tycker inte om att se folk i burar, viskade Perrin. Han ville komma därifrån. Buren var öppen, och så var det känslan av att vara iakttagen. Men Eilmannen rörde sig inte. Om man ska göra någonting får man göra det ordentligt. Kan du se till att ta dig ut därifrån innan det kommer någon? Eilmannen grep tag om den främsta av gallerstängerna i burens tak, hävde sig ut och kom på fötter i en enda rörelse. Han höll kvar greppet om stången och lutade sig mot den. Om han stod upprätt skulle han vara nästan huvudet högre än Perrin. Han såg Perrin i ögonen. Perrin insåg hur de måste glänsa som polerat guld i månskenet, men sa ingenting om dem. Jag har suttit där sedan igår, våtlänning. Han lät som län. Det var inte rösten utan uttalet som liknade väktarens, men Eilmannen hade samma oberörda svalhet, samma självsäkra lugn. Det tar en stund innan mina ben går att använda igen. Jag är Gaul, Imram Septen av Sharads klan, våtlänning. Jag tillhör Shain Tal, stenhundarna. Mitt vatten är ditt. Jaha, jag heter Perrin Ibarra från Trufloden. Jag är smed. Mannen hade kommit ut ur buren. Nu kunde Perrin ge sig av. Men om någon kom innan Gaul kunde röra benen skulle Eilmannen åka direkt in i buren igen om de inte dödade honom istället. I vilket fall som helst skulle Perrins arbete vara förgäves. Jag borde ha haft med mig en vattenflaska eller en lägel. Varför kallar du mig våtlänning? Gaul gjorde en gest mot floden. Månljuset var svagt och inte ens Perrins syn var så skarp att han kunde vara säker. Men han tyckte att Eilmannen såg besvärad ut för första gången sedan han träffat honom. För 3 dagar sedan såg jag en flicka som lekte i en stor vattensamling. Det var säkert 10 famnar tvärs över. Hon drog sig ut i den. Han gjorde en tafatt simmande rörelse med ena handen. En modig flicka. Att korsa dessa floder har nästan fått mig att tappa modet. Jag trodde aldrig att det kunde finnas något sånt som för mycket vatten. Men jag trodde heller aldrig att det kunde finnas så mycket vatten i världen som ni våtlänningar har. Perrin skakade på huvudet. Han visste att det var ont om vatten i Eilöknen. Det var en av de få saker han kände till om öknen och Eilfolket. Men han hade inte trott att det kunde vara så sällsynt att det kunde frambringa en sån här reaktion. Du är långt hemifrån, Gaul. Varför är du här? Vi söker, sa Gaul sakta. Vi letar efter han som kommer med gryningen. Perrin hade hört detta namn en gång tidigare och omständigheterna då hade gjort honom säker på vem det avsåg. Ljus, det handlar alltid om Rand. Jag är bunden till honom som en ilsken häst som ska till att skos. Du söker åt fel håll, Gaul. Jag letar också efter honom och han är på väg till Che.
Che? Eilmannen lät förvånad. Varför? Men det måste vara riktigt. Profetian säger att när Chees klippa faller ska vi slutligen lämna det trefaldiga landet. Så kallade Eilfolket själva sin öken. Profetian säger att vi ska förändras, att vi åter ska finna det som en gång var vårt men som gick förlorat.
Må så vara, jag känner inte till era profetior, Gaul. Börjar du bli klar att gå? Det kan komma någon när som helst.
Det är för sent att fly, sa Gaul, och i samma stund hördes ett rop. Vilden är lös!
10 eller 12 män i vita mantlar kom rusande över torget. De drog sina svärd och månljuset glänste i deras spetsiga hjälmar, ljusets söner. Lugnt och stilla, som om man hade all tid i världen, tog Gaul en mörk sjal från axlarna och svepte den runt huvudet. När han var färdig var hela ansiktet utom ögonen dolt bakom en tjock svart slöja. Tycker du om att dansa, Perrin Ibarra, frågade han. Med dessa ord sprang han bort från buren, rakt mot de anfallande vitrockarna. Detta fick dem att stanna upp för ett ögonblick, och ett ögonblick var uppenbarligen allt Eilmannen behövde. Han sparkade svärdet ur handen på den första som nådde honom. Sen högg han med raka sammanpressade fingrar mot vitrockens hals, som med en dolk. Mannen föll till marken och Gaul gled vidare. På nästa man bröt han armen med ett högt krasande ljud. Gaul vräkte in honom under fötterna på en tredje angripare och gav den fjärde en spark i ansiktet. Det var som en dans. Eilmannen gled från den ene till den andra utan uppehåll och utan att sakta ner. Mannen som hade snubblat var på väg att resa sig igen och vitrocken med den brutna armen flyttade svärdet till den andra handen. Mitt bland dem dansade Gaul. Perrin hann inte förundra sig över detta mer än ett ögonblick. För alla vitrockarna riktade inte sitt angrepp mot Eilmannen. Han grep om yxskaftet med båda händer och han nätt och jämnt parera en svärdstöt. Han svängde yxan och ville skrika högt när det halvmånformade bladet slet sönder mannens strupe. Men han hade inte tid att skrika, hade inte tid för ånger. Innan den första hade nått marken var redan fler vitrockar på väg mot honom. Han avskydde de gapande såren som yxan lämnade efter sig. Avskydde hur den högg sig genom ringbrynjor och trasade sönder köttet därunder. Hur den krossade hjälmar och skallar med samma lätthet. Han avskydde allt sammans, men han ville inte dö. Tiden tycktes på samma gång tryckas samman och dras ut. Hans kropp kändes som om han kämpade i timmar. Andetagen rosslade strävt i halsen. Männen verkade röra sig som om de vore fångna i gelé. På ett ögonblick tycktes de förflytta sig från platsen där de började sitt anfall till där de föll. Svetten rann över hans ansikte och likväl frös han som av isande köld. Han kämpade för sitt liv och kunde inte säga om kampen pågick i några sekunder eller hela natten. Till slut stod han och flämtade, nästan förlamad, och betraktade männen i vita mantlar som låg på det stenlagda torget. Det verkade som om månen inte alls hade rört sig över himlen. Några av männen kved, andra låg tysta, stilla. Gaul stod mitt bland dem, fortfarande med slöjan runt ansiktet, fortfarande obeväpnad. Det var han som hade fällt de flesta av de stupade männen. Perrin önskade att det gällt allihop och skämdes för denna önskan. Lukten av blod och död låg skarp och bitter i luften. Du är inte dålig på spjutdansen, Perrin Ibarra. Det gick runt för Perrin. Han muttrade. Jag kan inte begripa hur 12 män kunde vinna en strid mot 20 av er, även om 2 av dem är hornsökare. Är det vad de säger? Gaul skrattade mjukt. Sarien och jag hade blivit vårdslösa av att vista så länge i denna mjuka trakt och vinden låg på åt fel håll så vi kände ingen lukt. Vi gick rätt in bland dem innan vi visste ordet av. Nåväl, Sarien är död och jag har suttit i bur som en spefågel så vi har kanske betalat nog för vårt misstag. Nu är det dags att springa, våtlänning. Cheer, det ska jag komma ihåg. Nu drog han slutligen ner den svarta slöjan. Må du alltid finna vatten och skugga, Perrin Ibarra. Han vände sig om och sprang ut i den mörka natten. Perrin började också springa. Men så insåg han att han hade en blodig yxa i handen. Han skyndade sig att torka av det krökta bladet mot en av de döda männens mantel. Han är död, bränner mig, och manteln är redan blodig. Han förde ner yxskaftet i öglan på sitt bälte innan han satte iväg. Han hade inte hunnit mer än två steg när han såg henne. En slank skepnad i utkanten av torget i mörk snäv kjol. När hon vände sig om för att springa såg han att det var en delad ridkjol. Hon störtade tillbaka in på gatan och var försvunnen. Innan Perrin nådde fram till platsen där hon hade stått möttes han av Lärn. Väktaren betraktade den tomma buren nedanför galgen och skepnaderna på marken som fångade upp månljuset i sina vita kläder. Han kastade med huvudet som om han skulle få ett vredesutbrott. Med en röst hård och spänd som en nysmidd julring sa han: "Är detta ditt verksmed? Ljuset bränner mig. Var det någon som såg det?" "En flicka," sa Perrin. "Jag tror att hon såg. Du får inte göra henne illa, Lärn. Det finns gott om andra som också kan ha sett det. Det finns upplysta fönster runt hela torget." Väktaren tog Perrin i armen och gav honom en knuff i riktning mot värdshuset. "Jag såg en flicka som sprang, men jag trodde..." "Det kan göra detsamma. Du får gräva fram Ogen och dra ner honom till stallet. Nu måste vi få ner hästarna till hamnen så fort som möjligt. Endast ljuset vet om det finns något fartyg som ska segla i natt eller vad vi får betala för att leja ett annars. Inga frågor, smed. Gör det. Spring."